Vad är det som står på agendan för dagen? Jag är här med förfrågan att vi ska gå igenom Nya testamentet. Tanken är att vi på 4 stycken korta sektioner ska hinna med och titta på hela Nya testamentet idag. Vi har våran bibel, hela bibeln, och den innehåller hur många böcker? Kan ni det? Den innehåller 66 böcker. Och vi brukar dela in dem i 2 delar. Gamla testamentet och Nya testamentet. Gamla testamentet innehåller 39. Och Nya testamentet brukar jag säga innehåller 3 gånger 9. Lätt att komma ihåg så, va? 3 gånger 9, det är 27 böcker. Och någonting mer om Gamla testamentet kommer jag knappast att säga idag. Utan vi ska ägna oss bara åt de här 27 böckerna. Bibeln är ju som ett slags bibliotek, kan man säga. En samling, det är ju liksom inte en bok utan det är flera. Och Nya testamentet är inte bara böcker utan det är också korrespondens och brev. Om ni går in på ett bibliotek så är ju inte alla böckerna stående där i bokstavsordning och så. Utan där har man ju delat in dem. Så ni har skönlitteratur i HCE och det barnböckerna är där och facklitteraturen är där och så vidare, va? Och lite så är det Nya testamentet också. Utan det finns en tanke bakom den ordning som finns i Nya testamentet. Och då brukar vi säga att vi har 3 stycken delar, 3 stora delar av litteratur. Den första delen kallar vi för de historiska böckerna. De historiska böckerna. Och de är 5 stycken. De berättar vad som hände, själva skeendena. Och ni vet, det är de 4 evangelierna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och sen är det apostlagärningarna. De 4 evangelierna är 4 parallella böcker, 4 parallella berättelser. Och de berättar om Jesu liv från hans födelse strax före vår tideräkning till ungefär år 33. Vad som hände med honom. Sen kommer apostlärningarna som beskriver vad som hände efter hans himmelsfärd och fram till Paulus sitter fängslad i Rom år 62. Då brukar man tänka lätt så där att evangelierna ungefär 30 år, apostlärningarna ungefär 30 år. Och de här 5 tillsammans, de beskriver 60 år av historia, av de kanske mest betydelsefulla historiska händelserna som vi har. Sen kommer nästa stora sektion, och det är den stora sektionen. Och det är ju alla de nytestamentliga breven, jag brukar kalla dem för de undervisande breven. De undervisande breven. Och de är 21 stycken. Och nu ska jag börja med att säga den första läxan ni ska få. Jag kommer inte att kunna kolla det mer, men jag tycker det tillhör lite, vad ska man säga, om jag är med i kyrkan och vill bekänna mig. Det är lite så att man borde känna till vilka böcker som ingår i Nya testamentet, eller hur? Man borde kunna det. En del av vi kan, och andra har läxan att lära sig det. Det brukar vara den första läxan jag lär eleverna på bibelskolan. De ska lära sig böckerna utantill. Breven är ju den svåra sektionen att lära sig då. Och då brukar man, för att göra det lite lättare, dela upp de här 21 breven i 2 stycken huvudgrupper. Den ena gruppen kallar vi för de paulinska breven. Och det är de breven som är skrivna av Paulus. Och de är 13 stycken. Och den andra gruppen på 8 kallar vi för de allmänna breven. Och om ni har varit med några år så kanske ni tidigare hörde begreppet de katolska breven. Och det har ingenting att göra med katolska kyrkan, utan det beror ju att ordet katolsk betyder allmän. Och det är alla de breven som inte är skrivna av Paulus, tror vi då. Det är 8 stycken. Vilka brev är det då? Inom den här de här 2 kategorierna så är de i huvudsak sorterade efter hur stora och hur långa de är. Så det börjar med de längsta breven och sen blir de kortare och kortare. Inte riktigt, men i huvudsak är det så. Och det är Romarbrevet, 1 och 2 Korintsebreven, Galatsebrevet, Efesebrevet, Filipperbrevet, Kolossebrevet, 1 och 2 Thessalonikerbreven, 1 och 2 Timotsebrevet, Titusbrevet och brevet till Filemon. Det är de 13 Paulusbreven. Vi kommer tillbaks till dem. Och sen har vi de allmänna breven och de är 8. Och då börjar man med Hebreerbrevet som är det längsta av dem. Och vem som har skrivit det vet vi inte med säkerhet. En del menar att det skulle kunna vara Paulus. Även om det kanske är mindre troligt. Men den hamnar lite i en mellankategori. Men Hebreerbrevet, sen är det 2 brev av Petrus, 3 brev av Johannes och 1 brev av Judas. Och där är de 21 breven. Och sen den tredje stora kategorin, den kallar vi för apokalyptiken eller apokalypsen. Och det är en enda bok då. Och det är Johannes uppenbarelse. Det är ju en bok i en egen genre, i en egen kategori. Och den liknar inte någon annan av böckerna. Men där är det ju bilder och väsen och grejer som man behöver handskas med på ett kanske lite annorlunda sätt för att förstå. Men där har ni Nya testamentet, va? 5 historiska böcker, 21 undervisande brev och en apokalyptisk bok. Jag tänkte vi skulle planera den här kvällen så att vi har 4 stycken sessioner tillsammans. Och jag tänkte jag skulle ägna den första åt att prata om evangelierna. Den andra åt att prata om Jesu liv. Den tredje åt apostlärningarna. Och den fjärde åt de undervisande breven. Om vi hinner säga något om uppenbarelseboken ska vi göra det också. Så att ni vet lite var vi är på väg. Evangelierna, jag tänker så att av Nya Testamentet så är ju ofta evangelierna, om det är någonting vi känner igen, så är det ju berättelser om Jesus. Det får vi ofta höra predikat om. Och vi kan de här berättelserna om den förlorade sonen, och vi kan hur Jesus ger mat till 5000, och Zacchaeus i mullbärsfikonträdet och alla de här berättelserna. Men vi är inte riktigt så hemmastadda med evangelierna som litteratur. Alltså, förr i världen så var det inte ovanligt att man hade hemma i hemmen någonting som man kallade för mannaskål. Vet ni vad det är? Man hade en liten skål och i den så låg det en massa lappar. Och på de här lapparna så stod det bibelord. Och så hade man en tradition av att vid en speciell tillfälle när man hade gäster och så tog man fram den här skålen. Kanske när de skulle gå eller så, och så fick man var och en ta en lapp. Och så läste man den där bibelordet. Jag har ingenting emot det där alls, men dilemmat är ändå att det är lite så som vi ibland närmar oss de bibliska texterna. Att det blir massa lösa lappar, massa lösa verser som inte riktigt hänger ihop. Och någonstans är det så att det är inte riktigt så som Bibeln är oss given. Utan Bibeln är ju given oss som hela böcker. Ni skulle aldrig tänka er att ta en Stig Larsson, hans då deckare som alla läser, va? Och börjar i kapitel 7 och så läser ni en bit där. Och sen tittar ni i kapitel 3 och så tittar ni där. Och sen läser vi lite på slutet. Och sen läser jag 7:an igen för den var ganska bra. Och så tittar jag i början och säger, han är svår att förstå den där Stig Larsson. För jag vet vad Stig min kollega innan han gick bort, så vi kände varandra. Men det är lite så vi läser Bibeln, eller hur? Och ska vi någonstans komma närmare den bibliska texten så behöver vi börja se Bibeln som litteratur i sin helhet. Va? Så jag ska se om jag kan hjälpa er att introducera er lite grann till tanken på att läsa längre sjok och längre tankar på en gång. Vi har 4 stycken evangelier. Vad är ett evangelium för någonting? Ett evangelium är ju, alltså evangeliet när vi pratar om det så säger vi, ja men det betyder, uttrycket betyder glatt budskap eller gott budskap. Det är liksom det glada budskapet från Gud om vad Gud vill förmedla till oss. Hur vi ska kunna komma till tro och hur vi ska finna en relation till Gud på bästa sätt. Men evangelium betyder också en litterär genre, ett speciellt sätt att skriva i den bibliska, att berätta. En författare som heter Ken Boa skriver så här: berättelsen om frälsningen i Kristus framställs i en unik litterär form som kallas för evangelier. Det är mycket episodiska, förstår ni det? Det är olika valda händelser och liknar ingen annan litterär känd kategori. Den röda tråden i evangelierna är Jesu Kristi person och verk som presenteras som vägen till evigt liv. De 4 kompletterande beskrivningarna tillsammans ger en sammansatt bild av frälsaren på ett sådant sätt att helheten är större än summan av delarna var för sig. Det här att det är episodiskt, att det liksom är bara bitar, det är någonting som vi hör sådär, men vi kanske aldrig riktigt tar till oss vad det egentligen innebär. Jesu offentliga verksamhet, som vi ska tala om nästa timme, den varade, tror vi, 3,5 år. 3,5 år, knappt 3,5 år. Hur många dagar är 3,5 år? Jag brukar räkna det och säga att det är 1250 dagar. Ett år är 365 dagar, så 900 000 och så den där halva till. 1250 dagar. Men gissa nu, hur många av de här 1250 dagarna tror ni beskrivs i evangeliet? Och med det så menar jag en dag då evangelierna berättar att någonting har hänt. Vi har en händelse från just den här dagen. Hur många dagar? Chansa. 40. Högre eller lägre? 55. 70. 30. Den korrekta siffran är 60 dagar. 60 dagar. Det innebär mindre än 5% av Jesu offentliga tjänst. Mindre än 5%. Så ni måste förstå att evangelierna beskriver ju bara utvalda episoder. 95% av vad Jesus gjorde vet vi ingenting om. Bara det är ett studium i sig att fundera över. Varför tyckte man inte att det var viktigt att berätta det här? Det här som vi alltså inte vet vad det är. Men det innebär ju å andra sidan att de sakerna som berättas är så mycket mer viktiga. Det är de som Gud har inspirerat författarna att skriva ner. Så att vi genom dem får en fullödig och nödvändig bild av vem Jesus Kristus är. För att inte säga nu att det här var ju hans offentliga tjänst. Om de 30 åren som han levde innan han trädde fram vet vi vad som hände på 7 dagar. Alla de andra 30 åren är helt höljda i dunkel. Det innebär att vi vet egentligen väldigt lite om Jesus i jämförelse med vad de som gick med honom och var med honom skulle kunna veta. Å andra sidan är det vi vet så mycket viktigare då. Nå, låt oss säga någonting om de här 4 evangelisterna nu då. Ska vi se om vi kan ge lite innehåll och lite substans till evangelierna. Vi har 4 stycken evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Ska vi säga någonting om de här författarna först då? Vilka var de? Matteus, han var en av Jesu 12 apostlar. Han kommer att dyka upp i Matteusevangeliets 9:e kapitel när han sitter vid sin tullkur i ingången till Kapernaum. Eller Kafarnaum som det heter om ni har Bibel 2000. Och Jesus kommer fram till honom och säger följ mig, och han lämnar alltihopa och följer Jesus. Han kallas Levi också. Han har ibland Matteus och ibland Levi. Vi vet inte så mycket mer om honom, för han beskrivs inte så mycket i detalj. Han är en av lärjungarna som så att säga lever i skymundan i de här berättelserna. Men han kommer att, enligt traditionen, det står ingenstans i evangeliet att det är han som är författare. Men i de kyrkofäder som skriver efter den första generationens kristna så är man entydigt utpekande Matteus som författare. Det finns inget annat alternativ. Den andra då, Markus. Ifrån Nya Testamentet är han känd under namnet Johannes Markus. Och Johannes Markus, det var en av de lärjungar som följde med Paulus på den första missionsresan. Han är alltså inte en lärjunge till Jesus, utan en lärjunge till Paulus. Han är kusin till Barnabas. Och på den första missionsresan så åkte de från Antiochia till Cypern, och sen kom de upp till det som idag är Turkiet, som kallades Mindre Asien, och landade i Perge. Och där gav han upp Johannes Markus och åkte därifrån och lämnade de andra. Och åkte hem igen. Och när man sen skulle ut på den andra missionsresan så ville Barnabas att man skulle ta med sig Johannes Markus igen. Och då sa Paulus, inte den svikan, aldrig i livet. Och så blev det en konflikt mellan Barnabas och Paulus. Och Barnabas tog hand om sin kusin och åkte till Cypern själv. Och Paulus tog med sig Silas och åkte en annan väg. Men Johannes Markus dyker senare upp i Paulusbreven som en av dem som är trogna till Paulus när han sitter i fängelset. Så de försonades. Och sen dyker han också upp i första Petri brev, i det 5:e kapitlet, som en av amanuenserna, eller ett skrivbiträde till Petrus. Och det är så som man ofta beskriver Markus evangeliet. Att det är Markus som har skrivit ner Simon Petrus berättelser om tiden med Jesus. Det är det som ger den en slags apostolisk auktorisation. Att det är Petrus berättelser som Johannes Markus fick ta del av där när Petrus satt i fängelset i Rom och Johannes Markus var hos honom. Och så skrev han ner det och kunde beskriva det för oss. Den tredje då kallar vi för Lukas. Och Lukas, han är också en lärjunge till Paulus. Han dyker upp i apostlärningarna under den andra missionsresan. Inte vid namn, utan genom en litterär liten finess. För det är ju så här upptäcker vi att den som har skrivit Lukas evangeliet är också den som har skrivit apostlärningarna. Han börjar Lukas evangeliet med att skriva: jag skriver till dig högt ärade Teofilus. Han skriver till Teofilus. Och i apostlärningarna i början, i min första bok skrev jag till dig Teofilus, men nu ska jag beskriva om fortsättningen. Aha, samma författare. Och sen läser man berättelsen om Paulus där det står Paulus reste dit och han reste dit och så kommer han över till Filippi är det väl. Och så står det, sen reste vi. Vi, vilka vi? Ja, men då måste han ju ha varit med va? Och så fortsatte han att resa och sen så står Paulus reste vidare och då stannade Lukas. Så han var med vissa bitar på resan och vi kan identifiera var. Och om vi sen börjar harmonera dem med breven så upptäcker vi att det måste ju vara Lukas. Och i Kolosserbrevet, 4:e kapitlet i den 14:e versen, så skriver han här när han satt i fängelse i Rom, Paulus, att läkaren Lukas är här hos mig. Läkaren Lukas. Så han måste vara läkare. Så va. Doktor Lukas som reste med. Och Lukas han gör också en viktig markering i början av sitt evangelium om sin metod. Jag har noga efterforskat, säger han. Och nu har jag bestämt mig för att berätta allting i ordning. Han var en historiker. Och jag brukar tänka att han kanske retade upp de där herdarna i Betlehem som var där den där natten när Jesus föddes. Skröpliga som satt på ålderdomshemmet i Betlehem och minns de här berättelserna. Och så kom Lukas och intervjuade dem. Och han fick deras berättelser och bevarade dem för oss. Och han letade upp de här lama som hade kunnat gå och de blinda som fick synen tillbaks. Han var en historiker som ville dokumentera. Och sen till slut Johannes då, som ju är en av Jesu apostlar. Han var fiskare vid Genesarets sjö. Och Jesus kommer till honom och kallar honom. Och han blir en av de närmaste till Jesus. Jesus har ju en inre krets på 3 lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes. Som är de allra närmaste. De är med honom upp på Härlighetsberget eller Förklaringsberget och vid andra tillfällen. Och i Johannes evangeliet så tror vi att han framställs också som den lärjunge som Jesus älskade. Det är också Johannes som är vid Jesus när han hänger på korset. Och han säger till Johannes och sin mamma: se din mor. Ja. Och så. Så där har ni de 3 författarna. Vilka är mottagarna då? Vad är det för skillnad på de här evangelierna? Varför har vi 4 berättelser och inte en? Jo, därför att varje evangelium är skrivet med en speciellt syfte. Med en speciell grupp som mottagare. Och då brukar man säga så här att Matteus främst, inte bara, men främst skriver till en judisk publik. En judisk läsekrets. Och låt mig göra en liten markering här. Det är väldigt lätt att tänka sig kronologiskt så här. Att vi har evangelietexterna och så berättar de om Jesus och det som hände. Och så kommer apostlagärningarna och så berättar de om det som hände. Och så har vi breven som kommer med undervisningen därefter. Som liksom ger någon slags djup åt de här berättelserna. Men det är inte alls i den ordning de här böckerna är skrivna. Utan breven är ju skrivna tidigt. Jakobs brev är kanske det första brevet på 40-talet. Galaterbrevet tror vi är tidigt brev och så. Och evangelierna är ju skrivna under en tid där många av de här breven redan fanns i omlopp och cirkulation. Och det gör att man måste förstå att berättelserna är skrivna med avsikt att läsas av sådana som inte själva hade mött Jesus. Det är liksom inte en tidningsrapport om att Jesus var här igår och då hände det här och det här och det här. Utan det är skrivet kanske, och nu är diskussionen om när evangelierna är skrivna är lite rörig och sådär, men man brukar säga någonstans från 40-50 fram till 70, förutom Johannes evangeliet som vi tror är skriven 90 efter Kristus. Så att de berättar om Jesus för de som själva aldrig träffat Jesus. Och då så väljer de ur materialet saker som ska passa in till den målgruppen man riktar sig till. Och Matteus riktar sig till en judisk läsekrets, tror vi. Kanske en judisk läsekrets som inte levde i Jerusalem utan som kunde finnas på andra ställen i det romerska riket. Han framställer Jesus, han betonar Jesus som Messias. Uppfyllelsen av profetierna i Gamla testamentet. Gång på gång betonar Matteus. Här uppfylls det som profeterna har sagt. Här uppfylls det. Ah, säger judarna. Vi tror ju på gamla testamentet. Vi tror ju på profetier. Och de uppfylls i Jesus. Åh, då måste det här vara det som de gamla testamentliga profeterna talade om. Han förutsätter att de som läser förstår judiska seder och bruk. Han förklarar ingenting av det judiska. Det liksom är underförstått att det fattar de allihopa. Han också har en släkttavla. Det har ju inte alla evangelier. Och den här släkttavlan, den går tillbaks till Abraham och till David. De två viktiga personerna i den judiska historieskrivningen. Men den går inte tillbaks till Adam. Utan Abraham som fick löftet och David som har fått löftet om en tron till evig tid. Så vi säger, och jag brukar säga då att han framställer då Jesus som kungen. Messias, den utlovade kungen som ska sittas på Davids tron. En annan sån där liten sak, det är ju att de andra evangelierna talar om Guds rike. Men det gör inte Matteus, annat än i något enskild vers. Och det är därför att en jude, ni vet, lagen säger att ni ska inte missbruka Herren i Guds namn. Därför var man väldigt noga med att inte uttala Guds namn, utan man bytte ut det. Och istället för att säga Guds namn så sa man himlen. För det var tryggt, då gjorde man inget fel. Så i Matteus evangeliet så talas det om himmelriket istället för Guds rike då. Också en sån där markering att det är en judisk läsekrets han riktar sig till. Markus riktar sig, tror vi, till mest en romersk läsekrets. Kan er en historia att romarna var ju det rike som nu styrde Israel över den här regionen när Jesus kom. Den romerska ockupationsmakten. Romarna var människor som var handlingskraftiga. De byggde vägnät, de byggde akvedukter. Man visade sin storhet genom statyer, genom det pompiga, genom parader. Det handlade om att visa att man liksom var riktigt, att man kunde prestera, att man kunde göra saker och ting. Och Markus framställer Jesus som en handlingsmänniska. Det finns väldigt lite undervisning. Men det är mycket om man gör. Och om ni läser Markus rätt igenom så kommer ni nästan att bli stressade, va? För sen gjorde han det och sedan gick han dit och så gjorde han då och så hände det och sen gick han dit och så gjorde han så. Och det här liksom, det är som att det är en stress över allting som Jesus hela tiden gör. Han förklarar, till skillnad från Matteus, judiska seder och traditioner. För det kan man inte förstå att grekerna skulle, att romarna skulle förstå. Så när det händer någonting så säger han, men så gjorde han, för det är en judisk sed och tradition. Och han använder också en del latinska ord, vilket ju är logiskt eftersom latin var någonting som romarna från Italien skulle använda. Men det finns någonting som är tydligt hos Markus. Han framställer inte bara Jesus som en handlingsmänniska, utan han sätter honom i kontrast till romarnas ambition och blir den där vördade handlingsmänniska. Han framställer istället Jesus som tjänaren. Som har kommit för att tjäna, inte för att härska. Markus 10:45 säger, människosonen har kommit inte för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och så framställer han Jesus som en tjänare till mänskligheten. Lukas läkaren, för det tredje då, om Matteus skriver till judarna, Markus skriver till romarna, så tror vi att han skriver till grekerna. Till den grekiska, i huvudsak grekiska folkgruppen. Och då var det så att på 300-talet så hade vi den stora härföraren Alexander den store, utbildad av Aristoteles, som tillträdde makten 19 år gammal och som levde bara drygt 10 år efter det, men la på de här 10 åren grunden till ett världsherravälde i det grekiska riket. Efter honom föll riket sönder i 4 stycken delar fördelade på de 4 generalerna som hade tjänat under honom. Men eftersom han hade den här kulturella ambitionen som han fick från Aristoteles, så var ju en av ambitionerna hos Alexander att sprida den grekiska kulturen. Och det kommer att fortsätta in i de här 4 rikerna. Det är därför som Nya testamentet är skrivet på grekiska. Därför grekiska blev ju det gängse språket i hela den här regionen. på grund av den grekiska stormaktens ambition. En speciell form av grekiska, en vardagsgrekiska som kallas för koiné. Annars så vore det, hade det varit logiskt att Nya testamentet var skriven på arameiska eller hebreiska, som var ju det språket som man skulle ha pratat. Men nu blev det grekiska istället. Och därför så var Lukas, läkaren, framställde Jesus som, det är den sanna människan. Den liksom verkligt bekräftade människan. Den här kulturpersonen på något sätt. Han är en människa. Om någon är en människa så är det Jesus. Och det passar ju också för en läkare kanske. Det finns inget annat evangelium som gör sådana observationer av sjukdomar och anatomiska detaljer kring dem som Jesus helar. Och en annan sak som Lukas gör så bättre än någon annan är att han framställer och observerar kvinnorna runt Jesus. Det är ofta så att han har par, att en kvinna blir helad och en man blir helad. En man blir frälst och en kvinna blir frälst. Så att han ser kvinnorna runt Jesus och är typisk i sitt tydliga val att ta med dem och bekräfta dem. Han förklarar också geografiska sammanhang, hur det förhåller sig till varandra, vilket ju talar om att de som skulle läsa hans evangelium inte var så förtrogen med den geografiska ordningen som var där Jesus gick och verkade. Och så till slut Johannes då. Han säger att hans målgrupp är till alla människor. Han skriver på slutet av 100-talet med den vida, breda anslaget. Och Matteus framställer Jesus som kungen. Markus framställer Jesus som tjänaren. Lukas som människan, den sanna människan. Så betonar Johannes att Jesus är Guds son. Han är Guds son. Vad han gör är att han i sitt evangelium har 7 stycken tecken som han tar. 7 stycken händelser som ses som speciella händelser som bekräftar vem Jesus är. Det här kanske ni känner igen om ni har gått i söndagsskolan. Och på 7 ställen så säger också Jesus, jag är. Kan ni de här? Jag är vägen, sanningen och livet. Den känner ni igen, va? Jag är uppståndelsen och livet. Jag är dörren in till fåren. Jag är den gode herden. Jag är världens ljus. Jag är livets bröd och så. Och ordet jag är, det känner vi ju igen från Gamla testamentet. När Mose står inför den brinnande busken. Och rösten säger, ta skorna av fötterna för, det, för där du står är helig mark. Och Mose tar av sig skorna. Och så frågar han, vem är du? Och svaret är, jag är, jag är. Det är Guds namn. Så när Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet, så säger han mer än bara jag är vägen, sanningen och livet. Han säger jag är Guds son, jag är Gud själv som är vägen, sanningen och livet. Och det är det som Johannes framställer i sitt evangelium. Så ni har här då Matteus till judarna, Jesus som kungen, Messias kungen. Markus till romarna, Jesus som tjänaren. Lukas till grekerna, Jesus som den sanna människan. Och Johannes till alla människor. Jesus är Guds son. Vi måste ju förstå då, om att evangelierna är så selektiva som de är, så är det här ingen gängse biografi. Det är en biografi, den liksom ska ju framställa hela livet. Och därför måste vi förstå att de också använder sig av ett annat sätt att disponera material. Om ni tittar på Lukas, inledningen av Lukas evangeliet, om vi tittar på det första kapitlet där, så säger han ju så här, Lukas, jag läser från allra första början. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig. Ser ni att han betonar, Lukas, att han skriver ner saker i ordning? Därför brukar vi utgå från att Lukas evangeliet är det mest kronologiska evangeliet. Det sätt på vilket Lukas berättar om Jesus, det är i den ordningen som saker och ting hände. Om man arbetar med att harmoniera texterna så kommer man fram till att det kan finnas ett eller två eller högst tre undantag av några verser som Lukas av dispositionsskäl flyttar om från den kronologiska ordningen. Annars är han rakt på att det här är den ordning saker hände. Så Lukas är kronologisk. Och det kan också hjälpa oss att se att Markus i huvudsak är kronologisk. Han gör några rokader men inte alls många. Så de två, Markus och Lukas, kallar vi för de kronologiska evangelierna. Men Matteus och Johannes är inte kronologiska. Utan de kallar vi mera för tematiska. Det vill säga att de sätter upp ämnen och teman som de arrangerar materialet kring, därför att de har ett annat syfte med sitt sätt att beskriva. Och det här är någonting vi ofta glömmer bort. Det vill säga att om jag skulle predika om hur Jesus ger mat till 5000 från Lukas evangeliet, så står det i ett annat sammanhang där än i Matteus evangeliet. Och det innebär ju naturligtvis att Matteus har ett annat syfte med det sammanhang i vilken texten står än vad Lukas hade. Och det borde ju man som predikant lyfta upp och peka på. Vad är det Matteus hade för avsikt att säga? Och då är det så att Matteus, han är tematisk. Och jag tänkte vi skulle snabbt stanna inför hur han disponerar sitt material. Ni vet ju att en av de mest kända texterna i Matteus är Bergspredikan. Och Bergspredikan ger oss en liten hjälp, inte själva predikan, utan det som står alldeles när predikan är slut. Om ni tittar på kapitel 7, vers 28, allra sista versen, så står det: när Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. Håll kvar den tanken och så bläddrar vi några blad framåt. Håller han ett tal i kapitel 10. Så ser ni att det slutar med kapitel 11, vers 1. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån. Och sen bläddrar vi några blad framåt och så ser vi till kapitel 13. Och i slutet på kapitel 13, vers 53. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Sen kan man titta på slutet av kapitel 18. Början på kapitel 19 snarare. Han har ett tal hela kapitel 18. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick. Och sen i slutet på kapitel 25. Början på kapitel 26 snarare. När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar. Ser ni? Det här är 5 stycken verser. Det här kallar jag för strukturmarkörer. Och hur har Matteus gjort? Jo, han gör så här. Han kommer att ha en sektion som vi kallar för historia. Och sen så har han en sektion som vi kallar för undervisning. Och då har han historia i kapitel 1-4. Och så har han undervisning i Bergspredikan kapitel 5-7. Sen har han historiska berättelser kapitel 8-9. Och så har han undervisning i kapitel 10 som vi kallar för utsändningstalet. Sen har han undervisning kapitel 11-12. Och så har han undervisning kapitel 13 som vi kallar för liknelsetalet. Och sen har vi historia kapitel 14-17. Och så har man undervisning kapitel 18 som vi kallar för församlingstalet. Och sen har man historia kapitel 19-23. Och sen har vi undervisning kapitel 24-25. Det här kallas för talet på Olivberget. Och sen har vi historia kapitel 26-28, och om man vill så kan man ju möjligtvis säga att 28 eller 16-20 där skulle vara undervisning på slutet. Det är ju missionsbefallningen som kommer där. Så här strukturerar han. De här händelserna, de leder fram till det här talet. Så ska jag förstå vad det där talet betyder, så måste jag fundera på vad de här händelserna går ut på. Och ska jag förstå det här talet, utsändningstalet, så måste jag förstå vad de där händelserna går ut på. Därför att de här hör ihop som en sektion. Och då gör Matteus så att han skyfflar om alla händelserna. Så Bergspredikan som vi har här, kapitel 57, det får vi oss att tro att Bergspredikan var någonting som Jesus höll tidigt i sitt liv. Det ska jag nästa timme tala om, att det gjorde han inte alls. Utan det har han plockat långt nerifrån, längre fram under Jesu liv. Och så sätter han det tidigt. Därför att det passar in i det han försöker säga tematiskt. Om vi tar kapitel 8, 9 och 10.
Nu, vi hinner inte titta på varje, men om ni läser det här när ni kommer hem, så kommer ni att se att kapitel 8, 9 och 10 fungerar så här. Han berättar tre små episoder, och sen kommer han till en bit här, och den första tror jag han säger: rävarna har var kulor, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och så talar han om kostnaden av lärjungaskap. Sen berättar han tre stycken episoder, och sen kommer en liten inflikning, och det är kallelsen av Levi: kom och följ mig och bli min lärjunge. Sen börjar med kostnaden av lärjungaskap, så talar han om kallelsen av lärjungaskap. Sen berättar han tre stycken episoder, och sen så kommer en text som säger vad då? Lyft upp blicken och se över fälten hur de vitnar till skörd. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Så här talar han om behovet av lärjungaskap. Kostnaden, kallelsen, behovet. Vad leder det här till? Kapitel 10 här, som är vad då? Utsändningstalet. Där han säger till sina lärjungar: jag sänder er som får bland vargar. Var därför listiga. Och så. Och hela det här handlar om hur han sänder ut lärjungarna för att förkunna till judarna. Och ser ni hur han disponerar sitt material? Men de här grejerna händer ju inte i den ordningen som det står i Matteus evangeliet. Utan där har Matteus plockat händelser överallt ifrån och stoppat in dem i den här strukturen för att vi ska förstå att den här, om jag förstod den, det leder fram till behovet av lärjungaskap på det sättet. Och naturligtvis, om vi ska predika, så behöver vi sätta ihop den där till den där innan jag kan komma till den här. Så det här behöver vi ju se, och då måste man läsa texten på ett annat sätt än att ta en vers eller en vers där. Den här texten om att hur fälten vitnar till skörd till exempel, som är en av de klassiska missionstexterna som vi har i all missionsundervisning. När den går in i kapitel 10 så handlar det om att sända ut lärjungarna för att förkunna för judarna. Gå inte till några hedningar. Kommer ni dit, ta dammet av era fötter och gå därifrån. Ni får inte predika för hedningar, säger jag. Och dilemmat är väl inte vad vi ofta säger kring den där versen. Men dilemmat är ju att när vi inte säger det som Matteus tänkte, att vi inte riktigt förstår hur Matteus hade för avsikt att vi skulle få lära oss om Jesus genom att disponera på det här sättet. Det där var, oj, 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 nu är tiden snart ute. Johannes evangeliet då är ju också tematiskt, men på ett annat sätt. Och tematiken här är ju att han disponerar materialet annorlunda. Man kan säga att vad Johannes gör är att han ägnar en väldigt stor del av sitt evangelium för den sista veckan, för Jesu passionsvecka. Och kapitel 14, 15, 16 och 17 är helt unikt material för Johannes. Det finns ingenting av det i någon av de andra evangelierna. När han talar om dels vad han säger till dem i den övre salen. Han berättar inte om hur de instiftar nattvarden, det tycker han inte var viktigt. Men däremot vad han talar till dem i den övre salen, så slutar han i kapitel 14: så kom, låt oss gå härifrån. Och så tar han med sig lärjungarna ut genom Hinomsdalen och Kidrondalen. Och jag tänker mig, när han går där kapitel 15, så stannar han och går där i mörk på natten och har facklor med sig, va? Och så stannar han och håller upp facklan vid en vingård som de går förbi, och så säger han: jag är vinträdet, ni är grenarna. Och så använder han de här vingården som de går förbi som illustration. Och så fortsätter de 15, 16 och kommer till Getsemane. Och under tiden så stannar han upp och talar om: jag ska sända er en annan hjälpare. De är ju på väg i dessa ödesdigra timmar. Tre hela kapitel som vi då brukar kalla för den överste prästliga förbönen. Helt unikt material för Johannes. Så på det sättet är han tematisk. Där har ni evangelierna i en liten ask. Två snabba kommentarer. Man brukar ibland tala om de synoptiska evangelierna och det kompletterande evangeliet. Matteus, Markus och Lukas kallas för synoptiskt evangelium. Och har ni gått ner på stan, så finns det en butik som heter Synoptik. Ja, det är därifrån de kommer, de här. Va? Men vad betyder det? Optik betyder att se. Och syn, det är samma. Synkron, det är saker som är lika i tiden. Synonym, det är ord som betyder samma sak. Synoptisk, det är evangelier som ser på samma sätt. Och därför så brukar man säga att Matteus, Markus och Lukas är synoptiska, därför att deras beskrivningar av Jesus är väldigt lika. Varje berättelse har nästan samma struktur i vilket evangelium det än dyker upp. Medan Johannes är ett kompletterande evangelium, det vill säga han är unik. 93% av det som finns i Johannes evangeliet finns inte i någon av de andra evangelierna. Mer än 9 av 10 verser är unika för Johannes då. Så, därav det kompletterande evangeliet.